Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Tack för att du lyssnar och tack också för alla frågor och funderingar. Och det är ju min stora inspirationskälla till ämnen och avsnitt. För jag kan ju inte rimligtvis själv ha alla symptom och känna av allt det här som vi pratar om. Tack och lov skulle jag vilja säga också. Nu tar vi tag i en hel radda frågor som har kommit in och som kanske inte har fått tydliga svar tidigare. Och med mig så är jag väldigt glad för att ha gynekolog Tord Nässén från Uppsala. Han har även varit med tidigare i podden där vi har pratat om hjärt-kärlsjukdomar, hormonbehandling och så vidare. Och då finns han i avsnitt 141, 103 och 11. Och du som också är flitig lyssnare kanske känner till SFOG och VHI-studien, men för tydlighetens skull så tar jag bara det snabbt här då, att SFOG, det är Sveriges förening för obstetrik och gynekologi, och de ger alltså ut riktlinjer för just menopausal hormonbehandling. Och vi talar ju om det här i början på avsnittet om varför gynekologer och allmänläkare inte alltid följer de här riktlinjerna. Och är du intresserad så finns de fritt tillgängliga och du kan hitta en länk till dem på klimakteriepodden.se, men naturligtvis också på SFOGs hemsida. Med jämna mellanrum så nämns också VHI-studien i Klimakteriepodden, och vill du veta vad det är så går vi igenom den ordentligt i avsnitt 4b, men den har nämnts vid ett flertal tillfällen så att många av er är bekanta med den. Och ja, det här blir ett extra långt avsnitt, så jag hoppas att du har en härlig promenad framför dig eller en skön stund med någon annan sysselsättning medan du lyssnar. Du är så välkommen. Ja, innan Tord kommer med här så ska jag ta en fråga som inte riktigt var ett gynekologbord så att säga, utan det här var en fråga som handlar om smärta. Och den är återkommande, för att så här låter det. Hur gör jag om jag har ont i kroppen, lider av reumatisk sjukdom? Och det har också kommit in frågor som liksom liknar den här, som då handlar om man har artros och så vidare. Och då bad jag Monica Björn svara hur hon som personlig tränare ser på reumatiker och träning. Och så här säger hon. Utan att gå in på djupet eller ta hänsyn till specifika reumatiska sjukdomar så sa man tidigare att reumatiker inte skulle röra på sig. Men idag är man helt överens om att reumatiker bör röra på sig och träna. Och alla reumatiker behöver både styrka och rörlighet i större och mindre delar. Från fingrar, tår till större delar som höfter, axlar och lår och så vidare. Och man blir lätt rörelserädd för att det gör ont och det går inte att vila sig från värk och man behöver kanske avlasta genom att dels bygga muskler och man behöver ge näring och syre till brosket och frakta bort slagg vilket sker genom cirkulation i både blodsystemet och lymfan. Och det kan göra ont och det ska inte göra för ont. Gör det ont så får man reglera omfång, vikt eller hastighet, säger Monica vidare. Eller hitta ett sätt att göra övningar så att det helt enkelt gör mindre ont. Och intressantast är egentligen hur du mår efter rörelse och träning. Alltså det får vara obekvämt men smärtan ska inte sitta i eller bli värre till dagen efter eller senare. Och det är troligen så att du har tagit i för mycket i förhållande till var du befinner dig just nu om det är så. Och jag tycker också att du, och det här rekommenderar även Monica, att lyssna på naprapat Katarina Voxnerud. Hon pratar ju om det här med smärta i framförallt avsnitt 170 men även 146. Och sätt på dig reumatikeröronen i så fall, för det här gäller alltså alla typer av smärta, inte bara vi vanliga odiagnostiserade så att säga. All right, nu släpper vi in Tord och går vidare till en hel rad frågor som vi får svar på ur en gynekologs synvinkel. Så välkommen att lyssna. Tord Nässén, jag vill önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack så mycket. Tack.
Jag tror att det finns stor chans att någon som lyssnar på det här har hört dig tidigare i Klimakteriepodden. Och du är ju en väldigt klok man som har arbetat med kvinnors hälsa i många år. Och du är knuten till Uppsala där du är seniorprofessor i obstetrik och gynekologi. Och du har jobbat otroligt mycket med spännande forskning. Och du har också varit engagerad i SFOG, Sveriges förening för obstetrik och gynekologi, och varit med och skrivit om riktlinjerna för hormonbehandling och så vidare. Har jag missat någonting nu?
Nej, det där låter väl bra tycker jag. Ja.
Tycker du det?
Ja.
Ja, härligt. Du Tord, först, vi ska behandla en rad lyssnarfrågor här idag. Och en av dem som återkommer är väl kanske inte så mycket en fråga som en frustration från många. Och om vi liksom försöker oss på det här då utan att bli allt för elaka här, så tänker jag så här att först försöker vi förstå då hur det kommer sig att man får så olika behandling och information från läkare i allmänvården och även gynekologer. Och att inte alla i Sverige så att säga agerar på samma sätt. Finns det några krav på vidareutbildning inom vården? Och hur är det med kraven på att man ska liksom vara opartisk? Eller är det fritt fram och jobba efter eget huvud, tycke och åsikter?
Ja, att det är en frustration, det har jag själv upplevt faktiskt de senaste två decennierna. Kanske mest eftersom jag har avvikit ifrån mainstream i början där med att vara så positiv för hormonbehandling. Det är ju mycket som styr det här är faktiskt, som jag uppfattar det, mediaeffekter. Det slår igenom på ett särdeles starkt sätt alltså. Annars tar det väldigt lång tid också för informationen på annat sätt att tränga igenom till läkarkåren. Sen har vi en annan faktor faktiskt, att jag tror många läkare idag upplever att man har bristande tid, avsatt tid för uppdatering och vidareutbildning. Mycket av det här får nog ske på läkarnas fritid faktiskt. Efter den här VHI-rapporten, då kom det en ström av negativa rubriker. Och gemensamt för det är att det är negativa rubriker som eftersöks. Positiva fynd, det ger inga rubriker. jag har försökt flera gånger under de här decennierna att föra fram de positiva effekterna av hormonbehandling. Men då har det blivit också att nej, det tar vi senare. Liksom. Senare har liksom inte kommit än. Men jag hoppas det är på väg nu. Att det här med SFOGIS dokument som jag tycker har blivit väldigt bra faktiskt.
Och nu pratar vi alltså om de riktlinjer som finns för hormonbehandling i Sverige. Och då kan jag ju bara inflika där att det kan vara väldigt förvirrande för den som lyssnar på podden här. Så känner man sig både upplyst och påläst. Och sen kommer man då till en gynekolog eller en allmänläkare. Så får man hela resonemanget bortförklarat med en diskussion som då kanske framförallt handlar om risken för någon form av cancer. Och så förstår man ingenting.
Nej, som sagt, det tar tid innan såna här rekommendationer tränger igenom. Va?
Men det finns ju då ett väldigt... Ja, det är ju allmän tillgängligt. Vem som helst kan ju gå in och läsa de här riktlinjerna som då Sveriges förening för obstetrik och gynekologi har arbetat ut. Och det är ju då vad jag uppfattar toppskiktet av alla gynekologer och professorer i Sverige som faktiskt kan det här och vet hur forskningen ser ut och alla bevis och så vidare.
Ja, helt riktigt. Men trots det alltså, så tror jag det tar tid för att tränga igenom. Och om man tänker på allmänläkare som väl oftast har primäransvaret för menopausbehandlingen och menopausfrågor i de flesta landsting. De har ju så många områden att bevaka. Så att, och det är, som jag har fått intrycket, för lite tid avsatt för vidareutbildning och uppdatering av sina kunskaper. Men det positiva måste jag säga, att med de webcast och så som jag har deltagit i, så har det förvånat mig att så många husläkare faktiskt avsätter tid för det här området med menopausfrågor. Och det är väldigt positivt. Så jag tror man får bygga vidare på det, att uppmuntra och sprida det här med SFOGs riktlinjer ännu mer och att det kommer. Plus tror jag också att dagens kvinnor är i allmänhet väldigt upplysta och pålästa. Så att det gör också att intresset för de här frågorna även hos allmänläkare och gynekologer borde bli större. Men jag tror det är på god väg.
Men du, jag tänker ändå så här, finns det inga krav på att man som läkare, oavsett om man är specialiserad i gynekologi eller allmänmedicin, att man följer de riktlinjer som har utarbetats?
Ja, man ska ju följa de lagar och riktlinjer som gäller. Därmed är det ju inte, vad jag vet, så mycket formaliserade kontroller av kunskapsläget och uppdateringen av kunskapsläget som det är i en del andra länder. I England till exempel, vad jag har hört, så behöver man genomgå tester hela tiden för att då visa att man är uppdaterad.
Mm. Ja, men jag tänker lite grann som en pilot får inte hålla på att flyga hur som helst med passagerare utan att man fortbildar sig och håller sig uppdaterad. Så det är så märkligt tycker jag att det här, alltså vi har ju som individer tror jag i alla fall grundmässigt tilltro till läkarkåren.
Ja, det är fortfarande, absolut, det tror jag också. Jag åker bra... förtroende mellan läkare och patienter. Men som sagt, det varierar hur långt det tränger igenom och hur snabbt det tränger igenom. Jag har faktiskt själv erfarenhet av att ha föreläst det här i en positiv riktning. Men sen via patienter faktiskt fått höra att man får andra rekommendationer av läkarna som har varit på föreläsningar.
Ja, men det är inte klokt.
Det är lite märkligt. Ja, så är det. Det tar tid alltså. Och det kan nog vara så att det här enorma mediebruset som har varit nu senaste två decennierna, va, som har pepprat både allmänhet och läkare med i princip idel negativa omdömen om hormonbehandling. Det tror jag har satt sig väldigt djupt, så att många har varit länge skeptiska till det. Mm. Tyvärr.
Men en sista fråga på ämnet. Regionerna, har de alltså då, om jag förstår dig rätt, de har ingen sån här riktlinje som säger att så här ska man fortbildas och så här mycket tid ska man lägga på det.
Jag skulle vilja vända på det att det är ju regionerna heller regionerna som har ansvaret för att det ska ordnas fortbildning. Däremot är jag mer tveksam till om det verkligen görs i den utsträckning som man skulle önska. Och det är ju, intrycket är också att det är färre och färre svenska doktorer på utländska kongresser senaste åren jämfört med tidigare.
Ja, för man har inte tiden och kanske inte pengarna heller då?
Eller att man inte får tid, är ledigt ska man väl inte kalla det, men man får inte tid avsatt för att åka på sånt.
Ja.
Ekonomin räcker inte till för det, verkar det som. Ja. Utan det, man ska vara på kliniken. Alltså den här med läkeri och sjukhus, det är ju en kunskapsindustri, va? Eller kunskapsverksamhet. Det är ju ingenting som man blir och får en läkartitel och sen är det klart, utan det är ju ett lärande i hela livet i princip.
Mm, men så agerar inte alla läkare trots att de borde då?
Nej, och som sagt, jag tycker nog landstingen inte heller lever upp till sitt åtagande att det är de som ska stå för vidareutbildningen. Mm.
Ja, jag ska inte hetsa upp mig vidare, för det skulle jag kunna göra ordentligt. Och jag vet att när du och jag har pratat vid andra tillfällen så kan vi elda på varandra. Vi ska inte göra det nu.
Nej, instämmer.
Vi sätter punkt där. Du, eller inte punkt ska vi inte sätta, utan vi ska komma in på de här övriga lyssnarfrågorna. Först bara tänkte jag, finns det någon ny spännande forskning som kan vara är på gång som är intressant för mina lyssnare?
Ja, det hela tiden kommer det ju förstås nyhet som lägger till det. Och man kan väl säga att det som jag har uppfattat på senaste tiden, det är väl mer att det har blivit bekräftande på att hormonbehandlingen har många positiva effekter. Det har. Sen kan man väl kanske säga, även om det inte är riktigt etablerat, det har ju också uppmärksammats i sammanhanget med covid till exempel. Där verkar det enligt en del rapporter eller preliminära analyser att det möjligen kan vara så att kvinnor med hormonbehandling klarar sig bättre då än kvinnor utan. Det skulle kunna vara att den här antiinflammatoriska effekten av östrogen eller hormonbehandling. Det skulle också kunna vara en delförklaring till att det verkar vara färre kvinnor än män, i alla fall tidigare rapporter tyckte det verkar så, som drabbats av svår covid.
Mm.
Så att östrogensituationen kanske skulle hjälpa till lite grann där. Men sista ordet är nog inte sagt i den frågan förstås. Nej.
Då kör vi vidare här från det ena till det andra. En kvinna undrar, stabiliserar sig vikten när hormonerna är i fas med varandra?
Man kan säga så här, normalt, efter normal menopaus, då blir utvecklingen att fettmassan ökar och muskelmassan minskar. Så att relationen mellan dem förändras. Och det finns flera studier sedan lång tid tillbaka som rätt samstämmigt tyder på att hormonbehandling då insatt i samband med menopaus verkar kunna modifiera den här förändringen så att man bättre behåller den här relationen mellan fett och muskelmassa som man hade då innan menopaus. Jämfört med kvinnor som inte har hormonbehandling, där ökar fettmassan mer då och muskelmassan minskar mer än hos kvinnor som har hormonbehandling.
Här har vi en fråga som handlar om att extremt torra ögon, har det med klimakteriet att göra?
Det kan det ha att göra med. Först skulle man veta kanske vilken ålder patienten har, men är det så att det har gått flera år eller hon är i menopaus och kanske samtidigt har besvär från munslemhinnor och underlivslemhinnor och så vidare. Då är det mycket troligt att de här besvären från ögonen också sammanhänger med de låga östrogennivåerna. I Sverige har vi ju, vad jag vet, inga lokalbehandlingar för slemhinnorna i ögonen, men det vad jag förstår förekommer i vissa andra länder.
Mm, det är
också, ja, det är också så att låga hormonnivåer av östrogen påverkar negativt slemhinnorna överallt. Både ögon, underliv, munslemhinna, svalg och tarm. Och vad gäller tarmen så tror jag själv att det är den enkla effekten kanske som ligger bakom att kvinnor med hormonbehandling jämfört med utan hormonbehandling har ungefär 35% lägre risk för att utveckla koloncancer, alltså tjocktarmscancer. Det kan nog vara så att slemhinnorna då blir kraftigare och starkare, liksom man uppenbart ser i underlivet då vid behandling, och att då slemhinnorna står emot den irritation som annars blir av allt som kan passera i tarmen. Och irritation och inflammation är ju en grogrund för möjligheterna för cellavvikelser och cancer. Så att det kanske sammanhänger på ett sådant enkelt sätt faktiskt.
Vi ska ta ett antal frågor som också handlar om att man inte tål hormoner. Men innan vi kommer dit så tänker jag så här att vi ska ta en fråga som lyder så här. Är det rimligt att jag hamnat i klimakteriet eller snarare fått besvär som värmevallningar, hjärndimma, hjärtklappning flera år efter sista mens? Är det möjligen ett tecken på att jag bör söka läkarvård?
Ja, korta svaret skulle jag vilja säga är ja. Och om man har besvär av den här typen, att man söker läkare och får diskutera igenom och får en bedömning av det här. Det vanligaste annars är ju förstås att de här typiska klimakteriebesvär med värmevallningar, svettningar, sömnstörningar, irritabilitet och så vidare, att de uppträder snarast något eller några år före mensen slutar, eller i relativt nära anslutning till att menstruationen slutar. Och att sen att de ofta successivt försvinner efter en 5-6 år. Men det är inte helt ovanligt att de uppträder senare och också verkar reagera på samma sätt, positiva sätt på hormonbehandling.
Men här kan vi ju då komma in på nästa fråga som egentligen handlar om sköldkörtelproblem. Och för jag tänker att de här symptomen kan ju vara ganska lika. Och då är det en första fråga som lyder så här. Det skulle vara värdefull information att dyka ner i orsaken till sköldkörtelproblem och vad man själv kan göra åt det. Jag försöker förstå underliggande orsaken till sköldkörtelproblematik.
Ja, helt riktigt det du själv påpekar här, att sköldkörteln kan, eller överfunktion i sköldkörteln kan ju ge besvär som liknar delvis klimakteriebesvär. Så det är en differentialdiagnos eller en diagnos som man måste utesluta då för att slutligen hamna att det troligtvis är klimakteriebesvär. Men när det gäller sköldkörtelbesvär så måste jag utlysa en varning. Jag är som sagt ingen allmänläkare och ingen expert på tyreoidea. Normalt sett så är ju ämnesomsättningen väldigt, väldigt fint reglerat i kroppen och sköter vikten och så vidare helt perfekt. Va? Men sådana här endokrina sjukdomar, alltså hormonsjukdomar, är ju inte ovanliga, framförallt hos kvinnor, och även sköldkörtelsjukdomar. Det kan finnas en massa bakomliggande faktorer, immunologiska, autoimmuna. Det kan vara inflammation i sköldkörteln. Tidigare var det jodbrist också som kunde ge förstoring av sköldkörteln. Strålbehandlingar kan ge det och så vidare. Vad som har slagit mig är ofta när man träffar kvinnor som har haft besvär med sköldkörteln eller fortfarande har det, är att en del faktiskt inte upplever sig må helt bra trots att de har en behandling som ger normala värden på de vanliga sköldkörtelhormonerna. Och i de fallen tror jag att kvinnorna ska söka sig till superspecialister för sköldkörtelsjukdomar, för det verkar vara ett väldigt avancerat område. Annars kan man säga att den intryck jag har att det här systemet med endokrina körtlar, där stimuleringshormonen alltså kommer från hypofysen, va? För sköldkörteln är det tyreoidea-stimulerande hormon, TSH, och för äggstockarna är det follikelstimulerande hormon, FSH, och LH, luteiniserande hormon. Och de består av en mängd olika varianter med olika verkningsgrad och olika halveringstid. Och det reagerar på ett väldigt sindrikt sätt, alltså för att få önskad effekt av de hormoner som utsöndras till exempel från sköldkörteln, då som gör att de här stimuleringshormonerna är inte lika på morgonen som på kvällen, utan ska mer aktiva och snabba på morgonen. Likaså i samband med vanlig menstruationscykel. Det är hos yngre kvinnor så är det också så att en underfunktion av sköldkörteln ibland leder till att mensen hoppar eller helt uteblir och att fertiliteten eller möjligheten att bli gravid då sjunker. Men som återställs då med hormonsubstitution. Orsaken med det här är lite oklart.
Och då om man tänker sig att den här debuten sker kring klimakterieåren, då känns ju det här resonemanget kanske inte riktigt lika relevant.
Nej, vad jag har uppfattat så efter menopaus där ser man inte de här skillnaderna mellan FSH för de som är hypotyreos och inte hypotyreos. Men som sagt, FSH har ju där inte samma funktion. Det är ju inga ägglossningar som ska till heller i postmenopausal period. Om det gäller sköldkörtelhormoner och dysfunktion där som inte upplevs bli bra på behandling, då tror jag man får söka sig till de som verkligen är specialister på det här och få en mer speciell behandling av med kanske alternativa former av ersättningshormoner av tyrodea-hormonkaraktär. Jag har svårt att tro att man på egen hand kan göra något substantiellt för att förbättra sköldkörtelfunktionen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Här kommer en fråga till. Jag har börjat ta östrogen och motorn i mig går på högvarv. Och det går inte att stänga av när hormonerna tillförs. Användbart förvisso, men blir väldigt mycket gjort och ohållbart i längden. Jag får yrsel, huvudvärk och instinktivt så vill jag inte alls ta tabletterna. Finns det kvinnor som inte tål hormoner?
Korta svaret ja, eller har de här effekterna. Det har ju uppenbart effekt men inte som man önskar det. På din beskrivning då verkar den första jag tänker på är frågan förstås om det är en dosfråga helt enkelt. Om man skulle kunna prova med betydligt lägre doser för att se om det upplevs bättre då. Eller alternativt annan balans mellan östrogen och gulkroppshormon om man har livmodern kvar. Eller det som är vanligare och vanligare nu, rent progesteron. Det skulle vara intressant att prova. Och jag ser fram emot flera studier som mer utvärderar det rena progesteronets eventuella positiva effekter på humöret, eller positiva effekter på humöret jämfört med de här så kallade progestogenerna som vi hittills använt, de syntetiska progesteronerna.
Som vi brukar kalla gestagen då.
Ja, precis. Men i första hand kanske också prova lägre doser. Det är svårt att förutsäga effekten, utan det får man, det är bara patienten själv som kan avgöras utifrån svaret.
Ja. Och då kan vi väl lägga till där att med en tablett så är det ju väldigt svårt att reglera dosen. Då är det ju däremot väldigt mycket lättare om man på något sätt tillför östrogenet via huden, det vill säga med plåster, gel eller spray, för då kan man ju dosera det lite annorlunda. Men då kräver ju det så att säga den här motvikten i form av ett bioidentiskt progesteron eller ett gestagen, ett gulkroppshormon alltså på något sätt.
Ja, helt riktigt. Tabletter kan man till viss del också modifiera dosen genom att ta varannan eller var tredje dag. Men det är än lättare förstås med andra administrationsformer.
Mm, okej, okay. Ja, men det var ett bra tips. Här har vi en till person som är känslig för hormoner. Jag har hela mitt vuxna liv kämpat med hormoner, både vid menstruation, graviditet och preventivmedel. Min kropp gillar inte hormoner. Vad kan jag göra för att förebygga de negativa effekterna av att inte ha östrogen? Och sen så frågar hon vidare då, vilka kontroller borde göras i förebyggande syfte, till exempel när det gäller benskörhet och hjärt-kärlsjukdomar?
Ja, jag vet inget enskilt preparat som annars lika effektivt som hormonbehandling kan motverka både risken för frakturer och risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det vet jag inte. Undersökningen som man kan göra, det är ju vad gäller benskörheten, det är ju benmassaundersökning. Men den tittar ju enbart på själva benmassan. Jag är av åsikt att mycket av de frakturer som vi ser idag vad gäller underarmsfrakturer och höftfrakturer, det är kanske till en större del beroende på att man ramlar omkull med dålig balans helt enkelt. Vad gäller undersökningar för hjärt-kärlsjukdomar, där är det väl mer generella riskfaktorer som blodfetter och blodtryck och så vidare som man kanske förutsättvis tar upp med sin husläkare då och diskuterar och eventuellt modifierar. Det är ju grundplåten i skyddet ändå, att man försöker ändra livsstilen om det behövs i en viss riskning för att minska riskerna för hjärt-kärlsjukdomar. Så att fysisk aktivitet, absolut, både för hjärt-kärlhälsa och för att minska frakturrisken.
Okej, det kommer en till fråga här nu som egentligen handlar om hormonkänslighet då. Jag har läst lite om det här med PMS och PMDS och vad man tror är orsaken. Känslighet från allopregnanolon, och det här är ett komplicerat ord då, har lite svårt att förstå hur det kan vara orsaken då man som gravid har höga progesteronhalter och därmed borde man kanske kunna också ha höga halter av just det här allopregnanolonet. Men jag var i alla fall inget monster under graviditeten utan mer trött och lullig, så jag får inte ihop teorin.
Ja, men intressant med det här påpekandet, och det tycker jag stämmer i många avseenden med min egen uppfattning om det här. Alltså. Helt riktigt, under graviditeten då har man jättehöga nivåer, både av östrogen och progesteron. Och det är många kvinnor som uppger att de aldrig har mått så bra som under graviditeten. Till stor del tror jag det kan vara att hormonnivåerna är så höga så att det ger en stabilitet i systemet. Min personliga åsikt är nog att det här med PMDD eller PMS-besvär, det är nog mer beroende av reaktionen på variationen eller fluktuationen i hormonerna än på kanske enskilda metaboliter som allopregnanolon, som är liksom en i leden i nedbrytningskedjan från kolesterol. Tröttheten under graviditet är ju välkänt också, förmodligen beroende på progesteronet. Och det finns ju, vad jag förstår, studier som har visat att man kan i princip nästan söva patienter på mycket höga doser progesteron.
Det här upplever ju en hel del kvinnor också som får då bioidentiskt progesteron som man tar som tablett på kvällen. Om man har missat det så kanske tar det på morgonen istället, eller så har du lite för hög dos och då känner man sig trött och seg av. Och en del säger att de sover som små bebisar igen. Så att det är, ja.
Ja, nej, så jag tror nog att de här fluktuationerna snarare än allopregnonet i sig är den vanligare orsaken. Det är också så att även jättesmå doser av gestagener, till exempel hormonspiral, kan ju ibland ge PMS-liknande besvär och faktiskt störa mycket mer än betydligt högre doser. Det är ju många kvinnor som mår helt bra från sin PMS på p-sprutan, som är skyhöga gestagendoser. Men det tror jag beror på att med de höga doserna, då ligger könshormonerna som på sträcket. Va? De fluktuerar ingenting och därmed provocerar de inte hjärnan till att utlösa de här PMS-besvären. Mm. En annan sak skulle jag vilja säga, det är också vanligt att kvinnor som haft eller erfarit PMS-besvär under sin fertila period också i högre utsträckning får klimakteriebesvär när man väl kommer i menopaus. Och för mig är faktiskt de här entiteterna, alltså PMS-besvär och klimakteriebesvär, det är för mig samma andas barn. Det är en reaktion på fluktuationerna i hormonnivåerna. Och det är som sagt en hjärnans reaktion som då skiljer sig från individ till individ. Det är ju faktiskt, en del kvinnor har ju inga som helst besvär, vare sig under menstruationerna eller i samband med menopaus, medan andra har mycket uttalade besvär. Mm.
Då tar jag nästa här. Många gäster pratar om och hyllar östrogen, vilket verkar vara jättebra för många. Mitt problem verkar dock vara motsatta. Jag har smärtor i bäcken som begränsar mitt liv rejält. De har pågått ett par år och ökar i samband med mens. Kan tänka mig att det känns som foglossning, vilket jag har haft tidigare. Träning gör smärtan värre. Testade östrogen, men då ökade smärtorna. Samma sak med lokalt östrogen som jag bara har tagit i slidan. Finns det någon förklaring? Är det fler som har samma erfarenheter som jag?
På den sista frågan där, om det är fler som har samma erfarenheter, ja. Det är en del kvinnor som har väldigt långdragna besvär av den här karaktären som beskrivs som foglossning. Och faktiskt många år efter genomgången graviditet. Och ibland kan besvären vara minst sagt invalidiserande och man kan behöva kryckor och så vidare. Att östrogenerna i det här fallet, östrogentillskott, har snarast försämrade, det är, nu spekulerar jag igen, men det är inte för mig helt oväntat. Eftersom de höga östrogennivåerna under graviditet är nog till viss del ämnade för att förbereda bäckenkanalen eller förlossningskanalen inklusive bäcknet då, inför den kommande förlossningen. Jag har haft en del kvinnor i fertil ålder med långdragna sådana här besvär. Och en del av dem har blivit påtagligt förbättrade av p-piller faktiskt. Alltså då är det inte enbart östrogen man ger utan också ordentligt med gestagener i det här fallet. Och jag tror det möjligen kan vara så att den här kombinationen kan stabilisera bindväven. Skulle kunna vara så att besvären minskar. Men det där är ett område som inte är närmare utrett, som sagt.
Nej, men jag tänker då för de kvinnor, eller den här kvinnan framförallt, och jag vet att jag har fått flera frågor som liknar den här, som lider av den här smärtan och upplever att det ökar med östrogen. Är det en dosfråga eller är det att man bör kombinera det med en gestagen eller hur?
Enbart östrogen tror jag inte är lämpligt, som sagt. Det tror jag snarast mer luckrar upp och ger ökad rörlighet i symfysen och kanske därmed ökade smärtor. Utan det intryck jag har fått av och som ibland har fungerat, det är p-piller som då är en kombination av östrogen och gestagen. Så om kvinnan är i den ålder som kan tänka sig att inte ha några kontraindikationer för p-piller, så kan man mycket väl diskutera det med sin gynekolog, tycker jag.
Även om man då har passerat menopaus?
Där får man väl sammanvägande också. Finns det indikationer i övrigt att ta hormonbehandling, så kan man mycket väl prova det. Men kanske då också i kombination med gestagener.
Mm. Som är lite mer potenta än det här mikroniserade bioidentiska progesteronet?
Ja, det är det enda jag har erfarenhet av från premenopausala kvinnor då, när det gäller behandling med p-piller, va? Och i p-piller är det enbart gestagener.
Vi har en annan intressant fråga som vi kanske har pratat lite för lite om egentligen. Jag känner inte igen mig i de klassiska symptomen med svettningar, vallningar, sömnsvårigheter. I kinesisk medicin talar man bland annat om att vattenkvinnor som istället blir kalla och får ont i ländrygg och knän. Och där kände jag genast igen mig när jag de senaste månaderna frusit genom märg och ben. Och jag skulle gärna vilja veta mer och kanske lite mer de här ovanliga symptomen på klimakteriet, vad man kan göra åt dessa. Jag tänker att det måste finnas fler än jag som inte känner av de klassiska symptomen.
Absolut. Ja, det är ju ovanligare symptom för att sådär i direkt sammanhang sammanknippas med klimakteriet, skulle jag vilja säga. Så det vi har pratat om tidigare, så skulle man nog också i första hand vilja ha en kontroll på sköldkörtelhormonerna, så att det inte är ett inslag av viss underfunktion i sköldkörteln. För det kan ju gå med köldkänsla och frusenhetskänsla i kroppen. Så det är nog det första jag skulle vilja kontrollera. Naturligtvis kan man ju prova med hormonbehandling också. Men innan dess kontrollera också, som sagt, så att det inte är en störning i sköldkörtelfunktionen.
Tor, jag vet ju att du har spenderat väldigt mycket tid i Kina, och jag är övertygad om att du kanske också har snubblat lite grann på kinesisk medicin. Det här när man talar om, som hon nämnde här, det här med vattenkvinnor. Är det något som du känner igen, eller vet du någonting om hur man i Kina på traditionellt sätt skulle behandla den här typen av patient?
Nej, inte någon närmare faktiskt. Däremot har jag, när jag har diskuterat med kinesiska läkare och förstås då närmat mig med det här med frågan om hormonbehandling av den typ som vi använder här i västvärlden, så har nog det, i de fall jag har tagit upp det här, har man framfört att det ligger ganska långt ifrån allmänhetens tänkande om det här. Får man sådana här besvär, då provar man i första hand TCM, traditionell Chinese medicine, alltså TCM.
Och vad skulle det kunna vara?
Ja, det kan nog vara väldigt mycket olika saker. Det har jag ingen aning om faktiskt.
Nej.
Men jag har sett, jag har all respekt för traditionell kinesisk medicin som den har bedrivits, eller historien om den i Kina, och inte minst med tanke på Nobelpristagaren för några år sedan från Kina med malariamedicinen, som i princip var extrakt av kunskaper från den traditionella kinesiska medicinen. Och det finns nog mycket att hämta där. Jag har också sett många mest grundvetenskapliga studier på både kärleffekter och effekter på hjärnan, där man har testat traditionell kinesisk medicin, oftast på försöksdjur då, men med övertygande positiva effekter, och som har publicerats i väldigt renommerade tidskrifter, västländska tidskrifter. Så att jag tror det kommer nog mer och mer, och jag har en känsla av också att faktiskt läkemedelsföretagen är relativt intresserade av att analysera de ämnen som finns i sån här traditionell kinesisk medicin. Oftast finns det ju då massor av ämnen i den ört eller rot som man använt. Och sen gäller det då att välja eller gissa på vilken som eventuellt kan ha den troliga positiva effekten eventuellt av det här.
Mm. Ja, det är ju väldigt spännande. Det är ju sånt som man verkligen känner, ja. Också i sånt man skulle själv, i alla fall jag, vill jag veta mer om.
Det finns ju något naturligt där att prova ut det som har på något sätt uppfattats och använts i praktiken under väldigt lång tid. Istället för att mer på måfå prova en massa olika substanser för att sen komma ner till någon som kanske fungerar. Mm. Så det är en intressant aspekt, verkligen.
Mm. Då har vi en kvinna som har myom och jag saknar information om hormonbehandling om man nu lider av myom. Och hur påverkas dessa av östrogen? För jag vet att myom växer av östrogen. Och hur ska man i så fall tänka kring behandling med östrogen?
Ja, myom är en vanlig åkomma. Det finns nästan hos var och varannan kvinna om man tittar med ultraljud efter 40-45 års ålder. Som är mer eller mindre en förtätad muskel- och bindvävsknuta som kan variera i storlek då och öka eller minska. Och det är så som frågeställaren här antyder att hormoner och östrogen kan öka myomens storlek. Det ser man framförallt kanske under graviditet, där då från början nästan obemärkta myom kan bli ganska stora under graviditeten. För att sen efter graviditeten gå tillbaks igen. Däremot när det är efter menopaus, så min egen erfarenhet därvidlag är nog att jag i princip aldrig, eller jag kommer inte ihåg att jag har sett någon som jag uppfattat har påtagligt ökat myomstorleken av menopaushormoner i de doser vi normalt ger om patienten från början är ordentligt postmenopausal. Däremot kan ju muskelknutor eller knutor i livmodern öka snabbt av andra orsaker, men då får man utreda det separat. Men det är så extremt ovanligt.
Sen har vi ett par frågor som handlar om hysterektomi, det vill säga att man har fått livmodern bortopererad och det kan ju finnas olika skäl till det då, men då hamnar man ju i klimakteriet absolut omedelbart, upplever den ena kvinnan, och då tänker jag att hon har fått sina äggstockar opererade bort samtidigt, för då säger hon så här, samma sak för kvinnor som får ta mediciner i samband med bröstcancer.
Hysterektomi är, eller har varit ett vanligt ingrepp. Ofta är det blödningsrubbningar eller stora myom som gör att man har opererat bort livmodern då. Och man kommer ju menopaus på det sättet att mensen slutar. Men, som du antydde också, det är en skillnad därvidlag om man inskränker sig till att ta bort livmodern som sådant och mensen försvinner och har äggstockarna kvar. Då kan man säga att hormonproduktionen i princip fortsätter ungefär som normalt som den annan skulle ha gjort till menopaus. Möjligen att man kommer aningen tidigare menopaus enligt en del studier, men det är marginellt. Däremot är det en helt annan sak om man vid operationen också tar bort äggstockarna. För då kommer man, precis som du antydde, abrupt i menopaus med mycket låga hormonnivåer och oftast då våldsamma besvär hos många kvinnor. Som också antyddes i frågan här, så är det också ungefär liknande effekt vid aromatashämmarbehandling hos kvinnor med genomgången bröstcancer. Då stänger man i princip av det enzym som lokalt på olika ställen i kroppen tillverkar östrogen. Så att det blir väldigt östrogenbrist generellt i kroppen. Och det ger också oftast påtagliga besvär. Både klimakteriebesvär, besvär från muskler och leder och benhinnor och så. Så att det är ett vanligt problem.
Mm.
Man brukar med aromatasbehandling, pågående aromatasbehandling, så avråds ju från generell hormonbehandling i dagens läge. Nu har det blivit en viss öppning för vaginal, så kallad lokal hormonbehandling, med lokala lågdoserade östrogenformer som heter östriol, som är svagare än det vanliga östradiol. Och det är tacksamt och bra tycker vi från gynekologsidan att det har kommit. För många kvinnor med aromatasbehandling får ju förstås också uttalade besvär från slemhinnorna och underlivet. Och det brukar bli bättre även på den här låga dosen.
Och om man då har utsatts för hysterektomi, kan man då behandlas med vanlig, oavsett om man har äggstockarna med eller inte, eller kvar eller inte kvar, kan man behandlas med vanlig östrogenbehandling?
Inte vid bröstcancer.
Nej, men jag tänker om man nu bara har, eller bara, men om man nu har fått livmodern, och eller äggstockarna borttagna.
Helt riktigt. Där är det en skillnad. Vi ger ju kombinationen med östrogen och estrogen eller progesteron enbart om kvinnan har livmodern kvar. Och det är blott i akt och mening att skydda livmoderslemhinnan för den stimulering eller tillväxt av livmoderslemhinnan som enbart östrogenbehandling ger om man inte ger något gulkroppshormon. Det vill man undvika, för då ökar risken för cellavvikelser i slemhinnan över tid.
Så den stora saken är här att då kan man få bara östrogen och då har det ingen betydelse om man har äggstockarna kvar eller inte?
Nej.
Vad bra.
Helt riktigt.
Ja. Då har vi en fråga om lichen sclerosus, LS. En hudsjukdom som drabbar regionen underliv, vulva och anus och misstas många gånger för eksem eller svamp. Och så skriver den här kvinnan att tyvärr har jag nyligen fått den här diagnosen och som alla andra åkommor så är den både svårdiagnostiserad och svårbehandlad. Och jag har anslutit mig till en Facebookgrupp men man blir bara förvirrad och matt av all info man får. Har du någonting du kan trösta dessa kvinnor med?
Jag kan ju säga att min erfarenhet är av att många kvinnor har väldiga besvär av det här, helt klart alltså. Men det brukar nog vara så att i rätta händer så kan kvinnan få relativ lindring åtminstone av det här. Så min rekommendation är att söka sig till en klinik eller en specialist som har mer inriktning på vulvamottagning, alltså besvär från slidöppningen. Vulvamottagningar brukar det kallas, där man har specialiserat sig på de olika formerna som kan förekomma i slidöppningen både före menopaus och efter menopaus. Och det är nog där man kan få de mest aktuella och de effektivaste behandlingarna i dagens läge för lichen sclerosus.
Ja, vad bra. Och då kan man ju också tänka så här att om man har blivit diagnostiserad med eksem eller svamp och det inte hjälper med den medicinering man har fått så kanske det är precis det här steget man behöver ta att komma till en vulvamottagning.
Ja, och för att få en säker diagnos så brukar den oftast tarva en provbit, alltså biopsi.
Okej. Okay. Vad bra, Tord.
Det positiva för mig i det här skedet nu, det är den förändring som är på gång i inställning till hormonbehandlingen. För jag har upplevt det väldigt frustrerande under de här senaste två decennierna. Som sagt, det är motstånd som har varit. Och även faktiskt en acceptans av den, som jag tycker, felaktiga tolkningen av den första rapporten från WHI som gjorde att till och med myndigheter fick en alltför negativ tolkning och rekommendationer kring hormonbehandling.
Ja, men vad bra. Det är skönt att det går att reda ut vissa saker även om det tar tid. Och då hoppas vi, som sagt, vi började att det finns...
Och att det går åt rätt håll.
Ja, men jag tänker också att det vore ju härligt om fler vågade uttrycka sig lite mer nyanserat både i media och alltså vi kvinnor också mellan varandra tycker jag har en tendens att vara lite kategoriska och försöka tvinga in folk i olika hörn.
Och just det här med media tycker jag att har också varit frustrerande faktiskt, att den aversion man har haft emot positiva rapporter från välgrundade positiva rapporter. Jag har vid flera tillfällen försökt ta upp det här att det är 40% lägre total dödlighet under behandlingstiden. halverad risk för hjärtinfarkt och så vidare.
Mm. Jag tänker också på en annan sak. De kvinnor som har provat hormonbehandling och inte känner att de har fått positiva effekter. Jag tyckte det var bra att vi fick det sagt här. Det kan ju faktiskt vara en dosfråga att man helt enkelt har fått för mycket också. För det är ofta pratar man om att det är liksom för lite.
Ja, eller också att det är den här olika känsligheten tror jag för hormoner. Som det var i någon av frågorna här så har en del kvinnor då besvärats av hormon eller hormonsvängningar även under normal menstruationsperiod. Va? Så jag tror det är en väldig skillnad där vid lag. Mm. Annars det vanligaste när man inte får avsedd effekt av generell hormonbehandling, det är nog att man har fått för låga doser i serum helt enkelt. Det vill säga att det inte har tagits upp som förväntat av de tabletter man tar, men det kan också förekomma faktiskt att det inte tas upp på förväntat sätt av plåster.
Och är det här serumupptaget, går det att mäta?
Ja, när det gäller förväntat upptag så kan man mäta det för att se att man då får en förväntad nivå på hormonerna. Däremot har vi i princip ingen användning av det just vid övergången till menopaus för att avgöra om kvinnan är i menopaus eller inte, för det flaxar upp och ner. Utan där får man gå efter symptomen helt enkelt. Mm. Är det klassiska symptom och inte har några kontraindikationer för hormonbehandling, då provar man det. Och är det så, effekten brukar komma väldigt snabbt, ibland inom några dagar, men i alla fall inom ett par veckor. Har det inte haft effekt om 3-4 veckor så får man omvärdera det hela. Och då kanske i första hand fråga sig om kvinnan har tagit upp preparatet på förväntat sätt. Va? Och då kanske ta en serumkoncentration för att kontrollera det. Mm. Och vid behov då ändra administrationsform. Så om man har haft tabletter så kan man prova plåster istället. Eller gel eller så. Eller spray.
Mm. Vad bra, ja. Tord. Då fick vi väl med det mesta tror jag. Eller?
Jag hoppas det. Ja. Jag hoppas det för dagen.
Ja, men vad bra. Då vill jag tacka dig så hjärtligt för att du återigen ville vara med och dela lite av din enorma kunskap. Jag tycker att det är fantastiskt att du ställer upp på det här sättet och är så generös med både kunskap och tid. Så att jag är dig väldigt tacksam och det tror jag att ni som lyssnar också känner. Så stort tack, Tord.
Mm, tack själv, tack själv.
Har du någon fråga som du inte fick svar på här så håll ut. Det finns säkert lika många frågor som lyssnare och svar kommer löpande i de vanliga avsnitten. Så häng med och lyssna. Prenumerera gärna på Klimakteriepodden i din poddapp så missar du garanterat inget nytt avsnitt när det kommer. Framåt så ska vi ta upp en rad intressanta ämnen, bland annat om olika underlivsoperationer och hur vi läker ett sargat psyke. Men först, redan i nästa avsnitt så ska vi höra hur det har gått för Blossom Tainton sen vi senast hörde om hennes klimakterieutmaningar i avsnitt 121. För det här med personliga berättelser skapar alltid igenkänning och kan kännas stärkande. Vill du dela din klimakterieresa? Det kan vara både en solskenshistoria eller en skräckhistoria. Så är du varmt välkommen att kontakta mig. Och det gör du enkelt via hemsidan klimakteriepodden.se eller klimakteriepodden på Instagram och eller Facebook. Eller så kanske du har något annat som du vill dela som skulle gagna dina medsystrar. Hör i så fall av dig. Det tycker jag vore kul. Men nu är det hög tid för mig att tacka för att du har lyssnat. Och du är så välkommen snart igen. Hej då!
Mom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.